Kör på bara.
Ja, nej, ska vi bara...
Ja, men det här kör vi om. Det är ju ett roligt avsnitt där. Ja.
Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets utomordentliga Game of Thrones-podcast. The Great Rewatch, där vi ser om hela serien från början. Vi sitter här med Marcus Larsson.
Ja, hurra!
Hej och välkommen.
Tack.
Sandra Weibro.
Hej, hej.
Och jag heter Tove Björnlund.
Ja, tja.
Tja. Nu i det här avsnittet, vi ska prata om avsnitt 9, Baelor. Vi har också fått in lite läsareaktioner. Vi tycker att det är så jäkla härligt när folk faktiskt vill vara med oss och prata. Och vill man göra det kan man mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss lite överallt, hashtag tronspelet, eller faktiskt ringa, vilket då får ni guldstjärna direkt. Ring in på 08 725 23 57. Skrik helst inte okvädesord, men det är okej.
För mig är det helt okej.
Ska vi börja med att vi faktiskt har fått ett intressant läsarmail här. Och grejen är att jag vet att vi har den här podcasten och vi pratar mycket om vad som kommer sen. Men nu har en läsare spoilat det här för mig. Mailet är så här. Vet inte om man får reda på det i tv-serien, men i böckerna så var det inte Jaime eller Cersei som försökte mörda Bran den andra gången. Den som försökte mörda Bran andra gången, det var Joffrey. För att han försökte imponera på pappa kung Robert. För att han hörde tydligen ett samtal. Robert berättar att han tycker att man bör låta pojken dö. Han ska inte lida. Och dolken ägdes av Robert, vilket han, som han vann ifrån Littlefinger. Och det är Littlefinger alltså som ljuger och säger att Tyrion hade vunnit den här. Och man vet inte varför. Och tydligen ska Littlefinger även ligga bakom mordet på Jon Arryn. Alltså han som var Hand of the King innan Ned Stark. Han ska ha fått Lysa Arryn att förgifta sin egen man och sen skicka ett brev till Winterfell där hon anklagar Lannisters för mordet. Så att Littlefinger är alltså den person som verkligen satte igång hela spelet. Det säger Jessica.
Ja.
Jag visste inte om det här. Jag håller ju på och läser böckerna och är i mitten av andra boken, det vill säga precis innan man kommer få reda på det här.
Okej.
Okay. Ja, hur känns det att bli spoiler?
Det känns lite surt. Fast det ligger ju å andra sidan helt kanske i Joffreys karaktär. Alltså det är väl klart att han skulle vilja mörda folk, för att det är väl det han gillar bäst.
Ja,
men det där är nog någonting man bara vet i böckerna, tror jag.
Mm-hmm.
Jag tror inte att det är så uttalat i serien att det är Joffrey, men vi har varit inne på det tidigare, tror jag. Vi har i alla fall pratat om det sinsemellan, att det förmodligen är Joffrey som försökte mörda Bran för att imponera på kungen. Däremot så förstärker du bara det här att Littlefinger är den lilla joken i leken hela tiden, om det här stämmer.
Ja, precis, då kanske det nästan är lite konstigt att det är Varys som hela tiden kallas för spindeln, eftersom det borde snarare vara Littlefingers roll.
Ja, det är ju han som han är ju alltid med när det vankas fuffens.
Precis, han har ett getskägg med i spelet överallt.
Ja, bockfot och svans, ja, skulle man säga.
Ja, men det här avsnittet, det är mycket som händer här. Det är ett stort avsnitt.
Det är ett bra avsnitt.
Det är ett av de bästa avsnitten. När folk så här rankar de bästa Game of Thrones-avsnitten, så kommer det här avsnittet faktiskt alltid topp 10. Och man kommer ihåg när man såg det första gången. Ja, men det var ju en chock, eftersom de fimpar ju Sean Bean. Alltså Ned Stark blir ju de facto halshuggen av Joffrey till slut. Och det tror man ju inte när man, alltså de bryter ju mot de oskrivna reglerna hur man gör en tv-serie, det vill säga den mest så här bärande och kanske också omtyckta karaktären åker bort innan säsong 1 ens är slut.
Ja, men det är ju en så här episk chock i liksom, tv-seriehistorien. Och speciellt för alla som inte... De som hade läst boken visste ju om det.
Mm.
Men
för den stora massan.
Exakt, så var det ju liksom extremt förvånande. Man trodde ju liksom in i det sista att någonting skulle liksom kunna stoppa det. Alltså, ja, det skulle komma något ingripande. För det gör det ju alltid. Liksom. Han har ju varit liksom... hjälten i hela liksom,
ja,
första säsongen.
Ja, plus att Cersei som ingen, det här är ju första gången som hon riktigt också inser att Joffrey kommer nog inte gå att styra. För hon inser ju att det här kommer gå åt helvete, det här kan vi inte ta tillbaka.
Nej, det här,
så man ser ju att hon blir också lite chockad av aj, aj, aj.
Ja, det här är ju liksom själva the big bang of Game of Thrones på något sätt. Nu går det riktigt åt fanders. Men det är som sagt, det är jättekonstigt, alltså, när man, återigen när man såg det för sig, att Sean Bean är ju en A-liste skådespelare, alltså, han kostar nog en del att ta med liksom. Så det är ju väldigt raffinerat gjort för oss som inte hade läst boken naturligtvis, att de vågar liksom ta bort honom på det sättet.
Ja. Samtidigt var det väl här också det verkligen började snackas om att har man med Sean Bean någonstans så kommer han dö.
Precis. För att one does not simply put Sean Bean in a movie.
Exakt. Han dog ju i Sagan om ringen.
Ja, han fick ju spela Boromir där.
Ja. Och det gick inget bra det heller.
Nej, han var ju fimpad redan innan i första delen av trilogin.
Mm. Men sen tog ju Nerdist fram lite statistik som ändå visade att det finns andra som dör oftare än Sean Bean.
Ja, du har en graf där.
Ja, han är bara 4. Ett är John Hurt. Han har dött 43 gånger.
Oj. Vet inte jag vem det är.
Ja, men det är väl han som får en alien ur magen i Alien 1, alltså skräckfilmen Alien. Han som ligger på bordet och sprattlar.
Brittisk klassskådespelare liksom, men ändå sån här som
en av de mest kända karaktärsskådespelarna.
Ja, han är sån som man känner igen honom, men
för Bela Lugosi sen, det är väl Mr. Dracula liksom.
Ja, exakt. Och Vincent Price också, en sån skräckfilms. Men efter det kommer Sean Bean. Så han dör i en tredjedel av allt han ställer upp i.
Undrar om han har det som krav. Alltså att han det kan ju ha varit så att han bara kunde göra en säsong och därför spelar han Ned Stark liksom. Och det kan ju vara så att han vill kanske hänga med familjen, så han vill bli fimpad efter ett tag. Han orkar inte.
Jag läste en bra intervju med honom i alla fall, att han är fullt medveten om det här, att han numera nästan har ett större liv som internetmeme än rollerna. Eftersom det här är ju jättestort med från Boromir då, med One Does Not Simply Walk Into Mordor. Ja, men som då har ändrats 1000 gånger, och alla Brace Yourself-posterna.
Okej, okay. Ja, jag förstår.
Han hade även sett en compilation av alla scener han har dött i. Den blev tydligen rätt lång.
Det är en väldigt snygg scen här där han dör också. Mm. Just att de medvetet så visar de ju hela liksom avrättningen. För att det inte ska vara liksom, finnas någon ambiguitet att han verkligen har dött.
Nej, för en gångs skull. Det är hans huvud som åker av. Liksom. Mm. Det finns inget...
Vi kan
kommer inte bli uppväckt.
Nej. Vi kan tala på att sitta här och spekulera. Liksom. Kommer han tillbaka?
Nej. Det är ju väldigt glad för att de fimpar honom. Nej, men det är en jättebra scen. Men överhuvudtaget ett väldigt bra avsnitt. Men det där är ju en av de större chockerna, kan man väl säga, i Game of Thrones.
Sätter det här också trenden med att chocka i näst sista avsnittet istället för...
Ja, men det finns ju, det är ju intressant, för att det är ju en viss Game of Thrones dramaturgi på varje säsong att det näst sista avsnittet är ett nyckelavsnitt. Precis. Det är då det dras till sin spets, och sen så blir säsongsfinalen någon sorts uttoning ofta. Det kan ju vara ganska rafflande cliffhangers, men det är liksom, det är det näst sista avsnittet. Om man inte ska se något avsnitt på en hel säsong, kan man hoppa in på 9:an eller i det här fallet avsnitt 6. Och det är väl också så att det, hade vi inte någon anteckning här om att det här avsnittet är regisserat av Alan Taylor, som ska liksom komma tillbaka och göra ett nyckelavsnitt, det vill säga avsnitt 6 i 7:e säsongen. Så där kommer det hända saker.
Ja,
det är spännande. Är det något annat viktigt som händer här i King's Landing? Jorah tar Arya under sitt beskydd lite grann.
Ja, precis. Det är väl en av de sista grejer Ned gör, att han liksom visar Jorah något, för han ser vad Arya är någonstans. Mm. Och så att han skyddar henne och tar henne under sina vingar. Mm. Och det är väldigt återigen väldigt bra liksom det här hur liksom, ja, men allt kaos runt omkring där, alltså alla människor, Cersei, Sansa skriker, men liksom Arya är helt helt liksom bara har resignerat och är helt liksom där är det lugnt och man, de bara vilar på hennes ansikte, alltså, det är väldigt snyggt också. Ja.
Jo, men man fattar ju det här att Arya kommer ju bli någon sorts hämnare. De kommer ju inte ha kvar henne i serien bara för att stå där och stilla sittande se på. Hon, det är ju här hon börjar. Nu får hon ju en plan, det vill säga hämnd. Och det är härligt.
Ja. Annars så är ju Rob ute på krigsstigen.
Ja, just det, det kriget som bara startade så där i förbifarten liksom, så här, lite så grann,
ja,
som
att plötsligt är de ute liksom.
Ja, ja. Och tack vare att liksom, den här första säsongen har så liten budget så får vi ju inte se så mycket stora slag.
Nej, ungefär noll.
Det är det som är lite lustigt, det är två stora slag i det här avsnittet. Man ser liksom ingenting.
Men man ser lite ruiner efteråt, va?
Ja, precis. Och några liksom rövare som
när de springer
slåss
ut.
Ja, men det är ju en kostnadsfråga i serien, i säsonget. Det roliga med första säsongen av Game of Thrones, det är dels att den har väldigt lite pengar, och de visste ju inte att de skulle, när de höll på att spela in, om det skulle bli en andra säsong. Så de var ju väldigt, manusfattarna hade jättestora problem när de skrev de avsnittet. Hur mycket skulle de plantera, hur mycket bågar skulle de avslöja, och vad skulle folk prata om liksom. För de visste inte riktigt om de får göra någon fortsättning överhuvudtaget. Det var ju liksom inte klart ännu.
Och nu får de inte sluta istället.
Nej, nu får de inte sluta. Det, precis. Mm. Och nu har de jättemycket pengar att leka med.
Nej, men sen också, det är ju kul att de kommer fram som sluga. Alltså Rob ska ju, nu är de ju lite äldre i serien än vad de är i böckerna. För i böckerna är ju han 15 bast. Och det är klart att han har massa råd. Han är 15 i böckerna.
Oj, jävlar.
Det är Jon Snow också.
Ja.
Va? Är de så små?
Daenerys är 13 när hon gifts bort.
Ja, det är härligt. Ja, mysigt. Jag förstår att de än, i hennes fall förstår man att de ändrar hennes ålder av olika skäl. Annars hade Game of Thrones verkligen tänt på gränserna, kan man säga.
Exakt.
Ja.
Ja, men här, så han har ju massa rådgivare och grejer, men de lurar ju Tywin Lannister på ett väldigt bra sätt. Att de skickar dit en scout som säger att nej, han har 20 000 man, men sen kommer de med bara 2 000 för att de attackerar Jaime Lannister. Och fångar The Kingslayer.
Ja, kul.
Och sen håller han världens sämsta motivational speech.
Det måste du förklara mer om.
Ja, när de kommer tillbaka och de har ju vunnit slaget. Och man tror att han ska kliva fram och göra någon slags liksom Braveheart-aktigt stort maffigt tal. Och det enda han säger är bara så här, ja, vi vann bara det här är bara ett litet slag, det här är inte kriget. Var är liksom, vi har inte räddat min pappa, vi har inte räddat mina systrar. Och sen vänder han sig om och går.
One victory does not make us conquerors. Did we free my father? Did we rescue my sisters from the queen? Did we free the north from those who want us on our knees?
Ja. Det är inget så här, bra jobbat mannar. Vi tar det här, har visat att vi kan, det är bara, ja, det här var inte särskilt mycket, nu drar
de
vi.
Han är lite skandinavisk, lite jante sådär liksom.
Han är väl sin fars son också. Ned är ju inte heller den mest liksom positiva, liksom peppiga.
Nej, men det är därför man gillar Starks.
Ja, och för att han inser att han nu, de här 2000 människorna som han skickade ut till Tywin Lannister, de blev ju slaktade liksom. Mm. Och det är han ju fullt medveten om.
Ja. Men apropå dåliga papper, här kommer väl ett jättebra exempel på dålig pappa.
Precis.
Lord Frey.
Ja, riktigt obehaglig kille. Som jag vet inte hur mycket, han sitter där med hela sin släkt. Sin nya fru som är väl 15 bast, medan han är typ 100. Mm. Och han har bara 103 barn som han alla döper till en variation på Walder. Mm.
Ja, och den som han vill tvinga Arya att gifta, som heter typ Waldrow.
Ja. Och det är ju också skönt här att också att Robin är en sån fin kille, för han får ju verkligen ta en förlaget. Eftersom han, för att få gå över tvillingbron här, så måste ju han också gifta sig med en Frey, och de är ju kända för att inte vara det vackraste av släkten.
fortsättningen. Nej, och det är ju också ett, det är nästan lika ödesdigert. Det sätter ju en boll i rullning som är nästan lika ödesdiger som Ned Starks avhuggna huvud, ska det visa sig.
Precis.
Och det, här anar man ju redan att Lord Frey ska man inte. Man ska ju liksom inte messa med honom.
Nej, och inte lita på honom heller.
Nej. Och Starks är ju som vanligt jävligt dåliga på att spela det spelet. Så ja, vi får väl se hur det där slutar.
Exakt. Ja, vad händer med Jon Snow och The Night's Watch?
Ja, alltså Jon får ett svärd.
Inte vilket svärd som helst.
Nej, precis.
Nej, skojar bara.
Jag vet inte, nu skulle nästan Magnus vara här och prata om vad han tycker om det här svärdet Longclaw av valyriskt stål som har en liten varg på liksom handtaget.
Det är ändå fint tycker jag att han har tagit bort, det var väl en björn eller någonting innan, att han bara såhär, nu har jag fixat åt dig.
Precis, och den här skulle egentligen ha gått till Jorah Mormont, som ju är hos Daenerys och jamsar runt.
Precis, eftersom man har vanhelgat familjen.
Precis, så det är också lite...
Men påminn mig, vad är det valyriskt stål gör?
Ja, men det är väl det enda som kan liksom rå på White Walkers.
Ja, det och Dragonglass.
Mm-hmm.
Så att du bör ha valyriskt stål.
Ja, det här är ju också, en ganska osubtil plantering att man ger det svärdet till Jon Snow. Just. Ja. Alltså, det är inte så där att, ja...
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ta den här och använd det inte, eller du kommer inte bli en viktig... Man förstår ju här att Jon Snow kommer de ju inte fimpa på ett tag, eller? Det vet man kanske inte efter Ned Stark, men...
Nej, men det känns ju som att han har någon slags funktion här i serien eventuellt.
Ja. Precis, veckans underdrift. Han har någon funktion.
Men det är ett grandiost svärd. Mycket, mycket fint. Jag kan ta Magnus sån här fetischism över den. Bra svärd. Bra. Very fantasy.
Ja. Och John har ju lite jobbigt här, för han vill ju liksom, han har ju hört hur dåligt det går för pappan.
Ja, och inte bara det, pappa, nu är Robby krig.
Exakt, så han vill ju egentligen dra dit och hjälpa till. Men han har ju, nu har ju liksom, han har ju gett sitt liv för Night's Watch. Så då har han ju ett litet samtal med den här Maester Aemon. Där han liksom berättar lite om sin historia, att han är en Targaryen.
Ja. Den här släkten har ju gått halvdåligt för.
Exakt, och att han liksom satt där och fick höra hur hans familj slaktades i King's Landing. Men då var det liksom ett val han gjorde, att stanna kvar.
Ah.
Så han, det är liksom någon slags, ja men, jag vet inte riktigt om han uppmanar John att följa och hjälpa sin familj över...
Jag tycker att det låter lite som att han ångrar sig, för att han är bara såhär, ja, och jag har fått leva med det här hela livet, att jag inte gjorde något. Men jag kan inte säga åt dig vad du ska göra, men...
Aemon.
Det kanske jag som övertolkar.
Man undrar men... så här, när man ser om det så undrar man ju också, eftersom Aemon är en Targaryen, hur mycket vet han egentligen om Jon?
Ja, det är sant.
Fick man nog ledtrådar? Jag tror inte det, va?
Nej.
Det är bara en känsla man har när man ser om serien. Men jag började redan här, kommer jag ihåg när jag såg serien första gången, den här Nightwatch, att jag började tycka att det är för lite White Walkers. Alltså det är liksom, de ger en litet köttben och sen så får man liksom, ja men det är som att man har diabetes och väntar på sitt insulin liksom. Alltså det man får inte sin fix. Det kanske var en dålig dålig analogi, men jämförelse. Men jag blir lite frustrerad.
Ja, alltså man undrar om det också är en budgetfråga eller om det.
Men du som läser böckerna,
yes.
hur mycket, alltså då måste jag ju fråga, hur mycket White Walkers är det i böckerna?
Inte särskilt mycket heller.
Hur står man ut och läser dem då? För hela boken, det enda jag har läst av boken, det är ju första scenen, då är de ju där. Då är
ja, jo, men det är för att de planteras först. Nej, men jag skulle säga att de dyker upp ungefär lika lite som i serien hittills.
Åh, herregud. Oh my god. När man har den bästa laget. Det bästa laget. Det är som att inte Barcelona skulle spela fotboll.
Ja, men
fotboll.
De kommer ju komma mer och mer, ju längre fram vi kommer.
Ja, ja.
Yes, pliktrapportering. Ja, det går inte så bra för Danny och Khal Drogo. Han håller på att dö. Hon får en sån panik att hon tar in en.
Det här är ju ditt ämne, Sandra.
Eller hur? Jag som älskar Karlen.
Ja. Vad tycker du om Miri Mazdour som...
Ja, alltså jag vet inte riktigt. Danny ville till varje pris hålla sin Karl vid liv. Och då... ska den här häxan få typ måste liksom offra annat liv för att väcka honom till liv. Och då tänker man ju först att ja, men det räcker med den där Karlens häst. Men sen
vi får se
hur det går liksom, men det blir lite kaos där kan man säga. Jorah försöker få Daenerys att dra därifrån och fly liksom, för att när Drogo dör så är hon ingenting värt.
Nej.
Ja, så det ja, folk är lite upprörda också. Jag vet att hon använder en häxa.
Jag älskar att prata om den här bågen. Ja, de är lite upprörda.
Det är lite rörigt där också.
Mm. Ja. Ja, för det här är en serie som har verkligen känslorna under kragen på något sätt. Man lever inte ut.
Nej, precis. Och Jorah tvingas till och med döda någon annan.
Ja.
Där som försöker komma in i tältet när magin pågår.
Ja, och det slagsmålet är väl i böckerna mellan fler personer, va? Det här är bara skit i det, ja. Det är kanske inte sant. Men det är ju en duell han har, Jora. Eller döende. Men det finns en massa saker i det här avsnittet som också är så här. Jag är fortfarande, som jag sa i förra avsnittet, så här, budgeten gör att de tvingar till vissa saker. Det vill säga, jag tror det är faktiskt i det här avsnittet när Tyrion i en annan båge, alltså Tyrion och Bronn, när de ska göra entréscen, inte får rida häst för att pengarna tog slut. Och den här scenen när är det Tyrion och Bronn och Shay sitter och har dryckeslekar.
Ja, hur det... smart är det innan man ska kriga?
Ja, bara en sån, ja, jag vet inte. Mina kunskaper om gamla fältslag är ganska beskedliga skulle jag säga. Men det var en scen som också skrevs i efterhand när de märkte att avsnittet blev för kort i produktionen när de klippte. Så de fick spela in det i efterhand för att fylla ut. Det är tydligen en scen som, ja, men det kom till det för att fylla ut ett avsnitt. Och det händer rätt ofta.
Aha.
I serien, att de lägger till små billiga dialoger som inte de kan spela in i en studio. Alltså det måste vara inomhus. för att spara pengar och för att dryga ut ett avsnitt speltid.
Ja, det var tydligen det här avsnittet som Peter Dinklage skickade in liksom, i sin nominering. Ja, men den nominerades för till en Emmy för ja, bästa manliga.
Är det avsnittet?
Ja. Biroll måste det vara, eller huvudroll. Ja. Ja. Jag minns inte vad det var. Men i alla fall, han vann ju en Emmy också.
Ja, men om man får ändå lite djup här liksom, till honom och hans historia.
Ja, han berättar lite
om
grann.
Sin tragiska kärleks...
Ja, om sitt giftermål med ja. Som var lite halvfejk.
Ja, och än en gång får vi en försmak på vidriga, vidriga pappa Tywin Lannister.
Ja, han är ju inte en snäll gubbe. Alltså...
Nej, alltså vi har ju både och här. Dels då att han redan, eller man vet ju att han hatar Tyrion från början eftersom mamman dog när hon födde honom.
Mm.
Och här när han kommer hem och har gift sig med en hora så ja, helt enkelt tvingar han alla andra sina vakter att ligga med henne och tvingar Tyrion att sy på. Väldigt liksom psykologisk terror. Och sen så när Tyrion kommer tillbaka här så skickas ju han ut i The Vanguard och ska gå ut som första gäng. Vilket är ju bara ett suicide mission. Ja, ställ det först i krigsledet och så ser vi vad som händer.
Det är väldigt, det är ju inte en så bra pappa-son-relation kan man säga. Man kanske inte ska uppfostra sitt barn på det sättet.
Nej, det är mycket dåliga papparoller här.
Ja, men det var även i förra avsnittet så han var inte så snäll mot Jaime heller.
Nej.
Även om han ju...
Nej, men Tywin och Cersei är ju sådana där, alltså, man vill ju, jag vill ju inte vara sån. Alltså jag är emot våld, men jag önskar ju att någon ska dö. Alltså en plågsam död. Alltså det är inte så att man redan här, så här tid i serien, tycker att ja, men Tywin och Cersei dör, då är det ju, det vore sorgligt. Det är ju liksom, de är ju Tywin är ju nazist.
Ja, han är rätt vidrig faktiskt.
Det där blir ju också en sån grej i böckerna, att man kommer ju liksom närmare vissa personer också eftersom avsnittet skrivs utifrån en viss människa, men så långt som jag har kommit i alla fall så har man ju fortfarande inte fått möta Cersei inifrån henne.
Ja, då.
Medan som andra får man ju alltid ett jag-perspektiv på som kan göra dem lite härligare.
Okej, okay. Det är lite svårt att veta hur Tywin Lannister ska vara härlig, men...
Ja.
Ska vi dra lite, ska vi trycka på den här hajen?
Yes.
Det var spoilerhajen. Så de som inte vill ha spoilers om den kommande säsong 7 stänger öronen nu.
Ja, till allas glädje så har Franken Mountain sätts på inspelningen.
Oj.
Alltså, jag ska försöka uttala det här isländska namnet Hafþór Július Björnsson. Han är typ en av världens starkaste män och ja, är liksom bakom Mountains mask.
Mm.
Mountain som nu liksom har väckts upp till liv och är någon slags konstig Frankensteins monster.
Men jag läser antingen, är det han som också syns på?
Ja.
Ja, fast det där är väl någonting som måste ske snart, att de får, det är väl de som kommer göra upp. Det är väl bara han som kan döda den där.
Ja, alltså, det känns som att man vill ju på något sätt se en någon slags att de får mötas på något sätt.
Den kommer nog inte bli vacker. Jag menar slagsmål mellan The Hound och Brienne var ju ett av de mest brutala. Och då vann ju Brienne.
Ja.
Så de kan ju skicka Brienne på Mountain.
Ja, och för de har ju slagits tidigare under turneringen i King's Landing också.
Ja, exakt. Ja, men det är klart, klang och jubelföreställning och sambatrummor. Det är vad man känner när de där två är i leken.
Eller hur?
Ja.
Seriens finaste brödrapar. Sen,
drakteorin.
Ja, exakt. Men jag tycker den är lite härlig ändå.
Okay.
Jag tror ändå du kommer gilla den. Det har ju snackats väldigt länge om det här att Daenerys tre drakar. Hon rider ju på en.
Ja.
Drogon. Men vilka kommer rida på de andra två drakarna? Och då har det ju snackats om både Jon Snow, Tyrion Lannister, Bran Stark, att de ska rida på Rhaegal, vill säga. Men nu har det liksom, finns en ny teori om att Night King...
Ja! Avelis!
Att Night King alltså kommer döda Viserion och återuppliva honom som en isdrake.
Ja, men det här är ju, apropå våran tidigare deltagare här, Magnus Edlund, det måste ju vara värt, en isdrake måste ju vara värt 10 Edlundar. Är det inte så?
Ja, alltså is...
Det här var den bästa teorin.
Det här kommer ju motverka sig självt. Tanken är väl att de ska ju vara eld mot isen.
Ja, men det kan vi fortfarande vara eld mot is. Det finns ju två drakar kvar som kan hålla på.
Varför ska liksom. Jag spruta is?
Bra fråga. Jag vet inte.
Ja.
Men om de har glykol där kanske det kan lösa sig på något sätt.
Jag känner bara att ordet isdrake är rätt härligt.
Ja.
Det känns som...
Vi började med byxdrake och sen slutar vi i isdrake.
Exakt. Det känns som att det är någon...
Isdrake är inte en lika vital som en byxdrake kanske. Nej, man vet ju att... Jo, men vi ser ju... Ja, men det här är... Det här, jag hoppas att det blir så.
Ja, jag känner mig kanske personligen att det här är en liten så här våt dröm som någon har liksom kommit på internet. Men vi får väl se.
Ja, men jag röstar för den.
Ja.
Jag är emot.
Och sen har vi slutligen också Carolina har mejlat oss och där hon skriver om en artikel med Joffrey, eller han som spelar Joffrey, Jack Gleeson, där han har svarat på vad han tror att serien kommer att sluta, varpå han säger: det här är ingen spoiler, för jag vet ingenting om showen, jag vet ingenting om vad som kommer hända. Det här är en fan-teori som någon sa till mig, och det är att någon kommer meltdown the Iron Throne, kommer alltså smälta
ner järntronen.
Ja, precis. För att den har valyriskt stål i sig, som man kan liksom bekämpa White Walkers med. Och han tycker att det var en lite cool idé liksom, att monarkin löses upp på det här sättet.
Ja, det är väl en cool idé, men och vilket rafflande avsnitt när man smälter en tron. Liksom. Det är väl knappast, den känns inte riktigt realistisk.
Realistisk. Har man inte, just nu är vi inne på spoiler-delen, då får man säga det här. Ja. Att har vi inte sett i flera såna här olika tillbakablickar, ibland så har man fått se tronrummet när det ligger i lite, inte riktigt ruiner, men som i liksom någon slags snödvala.
Ja.
Men är inte tronen kvar då?
Ja, det är den. Men man älskar ju de tillbakablickarna. Ja. Att allting bara är tyst och det är
tillbaka
snö.
Tillbaka eller fram eller vad?
Känns som att jag är tillbaka i Kiruna. Ja. Nej, men alltså det är
du längtar hem.
Det är ju en, det är ett tecken på att de kanske White Walkers blir mer framgångsrika än vad man tror.
Exakt.
Och det är ju bra.
För hittills skiner ju solen alltid i King's Landing.
Ja. Men det skulle ju vara, jag skulle älska om det var The Night King som vann i slutändan.
Fast de kan ju då tekniskt sett inte sätta sig på tronen, för att då kommer de ju skära sig på det valyriska stålet.
Mm-hmm. Vi som är på gagga i tidigare avsnitt om att The Night King skulle sitta på tronen. Men det går alltså inte.
Nej, alltså det är bara vad jag...
Nej, men han kan ju inte, det är ju böckerna som skäver sig folk på de där svärden, så Night King kan tyvärr inte sätta sig på tronen om han erövrar hela världen.
Inte som man sätter på sig galonbrallor.
Ja, men en dyna. Ja, men
och
en dyna kan
väl
fixa.
Varför har ingen tänkt på det överhuvudtaget?
Jag tror inte att The Night King tyvärr vinner det här slaget om det här tronspelet. Tyvärr, skulle jag säga. Jag är ledsen att säga det.
Han kanske vinner vårt tronspelet.
Han kanske får ett isdrake.
Ja, precis. Eller är det han som kommer få den vita kamelen till slut när vi har röstat ut alla andra med svarta kameler som i...
Vad pratar du om nu?
En gammal dockisåpa.
Ja.
Okej. Ja, det börjar kanske bli dags att runda av det här.
Alla kan referenser till den svarta kamelen.
Är det Expedition Robinson eller?
Den där goa någonting.
Nej, vad hette den? Det var,
de var i Indien och så.
Den var helt meningslös.
Ja. Men ni kommer ändå ihåg att de använde kameler?
Mm. Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, så, ja. Jo, men visst.
Ja, nej men... Ja, då var vi rätt nöjda med det här då.
Ja. Utmärkt avsnitt, Baylor.
Precis.
Ja.
Vi gillar det här, och vad tycker ni? Var det här det bästa avsnittet ever? Skriv vad ni tycker. Hashtagga det med tronspelet. Maila oss på tronspelet@aftonbladet.se och ring in på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Doheris.
Hej då.